Tisdag idag, Stefan Winniger heter jag, sista dagen i mars ska vi blicka i här i slaget efter 12 till Estland, vårt södra grannland. Medan vi har pratat och skrivit här på Yle och i den finländska allmänheten mycket om hur Sverige gör, så har vi ägnat väldigt lite uppmärksamhet vad som händer i Estland, och det ska vi ta igen här idag i slaget efter 12. Det mest kanske akuta som man som finländare här märker, det är ju att det just nu är det förbjudet att åka till Tallinn, som väldigt många finländare gör. Helsingfors är ju världens största passagerarhamn, bara för den saken, så att inte för inte. Men med oss här i slaget efter 12 har vi idag Jocko Allender, som är ledamot av Riikogu, som är alltså Estlands parlament. Välkommen till slaget efter 12.
Ja, hej, god dag.
God dag, god dag. Vi har med oss Joakim Helenius, som är finansman. Du är företagare, bosatt i Tallinn sedan länge. Välkommen till slaget.
Tack ska du ha.
Och sist, icke minst, Gustav Antell, vår medarbetare i Tallinn, här på tråden också i slaget. Hej.
Hej.
Får jag börja med dig kort här, Gustav Antell, här i om en liten sammanfattning. Så här, vi vet ju nu vad som gäller hos oss. Vi som är i Nyland, vi får inte åka till resten av Finland. Och det gäller vissa regler för begränsningar, hur många personer som får träffas, skolorna är stängda. Men hur är det i Estland? Kan du sammanfatta, vad gäller just nu?
Jo, alltså, först kan jag säga att alltså Estland var ju några dagar före Finland med att utlysa nödläge. Så att Vi har levat ganska länge med regler som långsamt har blivit strängare, och senast nu i lördags så ändrades de till ännu strängare. Om jag utgår ifrån det så gäller det här 2+2-regeln i Estland, det vill säga man får inte röra sig utan hemme mer än i grupper om 2, och man ska hålla 2 meters avstånd till alla andra. Det här gäller förstås inte när familjer eller de som bor tillsammans rör sig. Det betyder också att förutom att alla, när vi talar om turism förstås, alla spa, simhallar, skönhetstjänster, sportcenter är stängda, så är också restaurangerna stängda så tillvida att de bara får sälja hem. Man får beställa mat eller gå själv och plocka upp, men man får inte stanna i restaurangen. Och skolorna är stängda. Förutom att viss dagvård är öppen, men väldigt, väldigt lite i praktiken.
Just så. Det låter ju som ganska motsvarande ungefär det som gäller här hos oss just nu helt enkelt. Alltså, små grupper, stängda skolor, i inrättningar, man får inte äta på restaurang och så vidare. Då vänder jag mig, Jocko Allender, hur har den politiska diskussionen sett ut i Estland kring det här? Kan du sammanfatta den? Vad menar riksdagen i Estland?
Vi har varit väldigt eniga om att de här begränsningarna som har gjorts har varit nödvändiga. I huvudsaken så måste vi se till att sjukvården klarar av den höga belastning som de kommer att ha, som de redan idag har. Och det är också det är därför vi även från oppositionens sida har stött både regeringen och koalitionen i de här besluten. Förstås så har det varit debatt om själva parlamentets arbete, som också har skurits ned till det minimala så att säga. Vi har bara kommit tillsammans när vi har behövt ta emot beslut som är så att säga väldigt kritiska just nu. Och vi har också varit tvungna att komma ihop för att välja nya ledare i riksdagen som var något som vi bestämde att inte skjuta upp. Men på det stora hela så tycker jag att alla har varit ganska eniga om de här besluten.
Mm. Påminner ju också om hur vi har det här då. Joakim Helenius då, finansman. Det här drabbar ju företagandet och ekonomin också. Vad är din bedömning?
Ja, det är ju någonting som diskuteras ganska mycket här också annanstans i världen, att det här, att hur snabbt, alltså alla vet att det här kommer att tära på ekonomiska aktiviteten, arbetslösheten kommer att stiga kraftigt och så vidare. Och frågan är sen att hur snabbt det här återhämtningen kommer efter att det här coronakrisen då hoppeligen möjligast snart det här fås under kontroll. Och där ska jag säga att faktum är ju att de branscherna som närmast beträffas av det här vad gäller arbetslöshet och så vidare, det är ju den här, det är servicebranscherna, restauranger och som det här Gustav sa, alla de här liksom, alla de här tjänsterna som finns då, liksom det här, de är inte någon vidare kapitalintensiva. Så vad det betyder är att det kommer att finnas massor med bolag som kommer gå i konkurs, men att det här, men de kan, de här ägarna som det här, som tvingas försätta sina bolag i konkurs, de kommer att ha det relativt lätt när pengarna börjar liksom röra på sig igen, att öppna upp på nytt med, sätter ett nytt namn eller någonting på bolaget, men att annars så det här uppstår det en ny restaurang var den gamla har gått i konkurs. Så det här frågan är därför liksom hellre den att hur snabbt vågar människorna börja spendera pengar igen efter den här själva coronaviruskrisen är över. Och där kan förstås i viss mån också staten hjälpa till och ge folk den nödvändiga säkerheten som krävs för att börja spendera pengar igen. Men att hela tiden byggs det upp spaningar, människor spenderar inga pengar, så det här kontorna i bankerna, om nu bankerna hålls friska, så det här, så kommer pengarna att sitta på bankkonto och kan liksom, och pengarna kan användas. Så jag är någorlunda optimistisk om att den här återhämtningen kommer att och se kanske en aning snabbare än vad många är rädda att komma att se.
Mm. Det låter betryggande att ni får samma egentligen diskussion som vi här också, måste jag upprepa här då. Alltså för finländare är ju den här bilden av Estland är ju först och främst att man känner från resor här, utflykter eller veckoslutsresor till Tallinn och går runt här. Kan ni beskriva hur ser det ut just nu i vårt här kollektiva syn här, måste det vara väldigt tomt i Italien nu när det inte kommer då båtlast efter båtlast med finländare varje dag, eller kan ni måla upp hur det ser ut för oss?
Jag kan ju säga så här, jag tror att både jag och Gustav bor här i norra Tallinn, som är väldigt känt både för ester och för finländare som ett område där man går ut och äter mycket och besöker restauranger vanligen, och man är mycket ute i, också på gatorna, och numera är det ju väldigt tomt. Jag har också i min familj är en av ägare till den stora FHN-restaurangen som vanligen där det finns alltid både finländare och ester, och den restaurangen har vi tyvärr också nu fått stänga på grund av viruset. Men jag skulle vilja kanske kommentera lite också herr Helenius kommentar om det här att hur snabbt det kommer att återhämta sig. Det vi har diskuterat är ju också att kommer folks vanor så att säga att förändras. Hur är det med rädslan för en andra våg på hösten? Så det är ju fortfarande många frågor som egentligen idag ingen har ett svar på. Att hur folk kommer att faktiskt, hur de kommer att göra sina val i fortsättningen. Men vi ser ju vissa branscher som till exempel alltså mataffärer som är totalt, när de ska, man kan alltså handla mat på nätet, så de tjänsterna idag är ju väldigt överbelastade och det är väldigt långa köer för det här, och de kommer säkert utveckla de här tjänsterna mycket bättre, så de kommer nog kanske att växa även i fortsättningen.
Mm.
Det vad man kan säga är att det här, jag bor i Gamla stan, så det, här, det är ju där en stor del av turismen rör sig, och det är tomt, det kan man säga. Det är verkligen tomt. Men att det som kan sägas och då lyssnarna är att det här, att när läget har det här fått under kontroll, så om ni är så att säga Estlandvänner, så behöver nog Estland era besök. Så det här, kom nu och besök oss, det här bara läget tillåter det. För det är på det sättet ni kan stödja återhämtningen här i det här lillebrorslandet.
Jag tänkte nu säga det att det kom idag en undersökning här i Estland publicerades som säger att trots allt är det så att 2/3 av estarna upplever att deras ekonomi är bra just nu. Mycket för att de inte kan spendera pengar, men det spenderas också. Jag ser just här hela tiden genom fönstret hur de här cyklarna som för mat från restauranger till hem åker av och an, så att vissa sådana beteenden har en förändrat. Hur långsiktigt det är förstås en annan fråga. Och sen, jag tror att det som Joakim sa just om det här med finska turister och den här tanken, alltså att om vi tar efter den här 9/11 eller vi tar tsunamin och den här globala finanskrisen, så det som ju alltid har hänt är att finländarna börjar resa kortare resor, och då är ju Tallinn igen ett sånt ställe dit man kan komma, och om de här servicebolagen och matställena, hotellerna lyckas, jag tror att det också handlar om att bevara sin egen personal så att de kan liksom öppna upp snabbt, så då kan det ju finnas en positiv möjlighet när den dagen kommer.
Ni kommer alla tre få jobb som turistambassadörer, det känner jag starkt här efter den här sändningen här. Det här, vi har ju väldigt starkt utbyte också, alltså, jag menar, det är ju väldigt många ester har framförallt tidigare har arbetat här i Finland. Hur ser den delen av vår sammanflätade ekonomi ut? Jag menar, arbetsresor, är de fortfarande, jag måste fråga nu därför att det är säkert många som funderar på det här. Är de fortfarande tillåtna att, eller är det så att ester i stor utsträckning stannar hemma som annars skulle föra till Finland och jobba? Hur är läget där?
Ja, tyvärr så är det ju stängt just nu. Så vitt som jag förstår det, och Tallinn har ju ställt in sina resor för närvarande.
Så det är helt ligger nere så
att säga. Det som ännu var tillåtet tills åtminstone tills igår. Så det var för läkare och sjukvårdspersonal som det här, alltså ester som jobbar på finska sjukhus att resa till Finland. Men att det kom nu de här nya bestämmelserna i Finland som möjligtvis då betyder att det inte är möjligt mera.
Så det är verkligen alltså, det är ett riktigt, riktigt avbrott i vår gemensamma här tjänstutbyte där så här, ester har kommit och jobbat här och finländare har handlat i Estland. Det ligger nere. Vet vi någonting om omfattningen av det här just nu?
Jag råkade se på nyheterna här, var det igår eller förrgår, så det här så sa de, det var Tallinn som medgav dem, men det var ju före de här nya bestämmelserna i Finland som det träder i kraft imorgon. Så det här så hade Tallinn sagt att det här att vanligtvis den här tiden vore transporterade ungefär 20 000 människor om dagen. Och nu var det då bara 1 000, så 5% av det normala.
Det gör ju skillnad, det är en enorm skillnad och jag menar det var ju då bara Tallinns resenärer, så det är säkert likadant ut hos de andra förbindelserna.
Jag har egentligen en fråga till Jocko om det här, för att jag upplevde det åtminstone så att i Estland så upplevde man att man, den här pendlande arbetskraften skulle få fortsätta åtminstone lite längre, men att sen Finland ganska plötsligt och överraskande stängde dörren för det här utan att egentligen konsultera med Estland. Var det så ni upplevde det också bland politikerna?
Ja, tyvärr så var det ju så att vår utrikesminister först gav ut ett besked att under vissa specifika tider på dygnet så skulle fortfarande den här pendelresandet fungera. Men sen ganska snart efter det, jag tror det var en eller två dagar efter det, så kom det finska beskedet att det inte skulle hända. Och egentligen så är det väl förståeligt såklart, så att alla länder vill ju försöka, eller i alla fall de flesta länder vill försöka kontrollera sina uppgifter om var smittandet finns och liksom ha kurvan nere. Så att jag tror att det är inga, så att säga, hard feelings om det här. Att jag tror nog mer på att när den här situationen lägger sig, så de relationerna tror jag kommer att tas upp lika snabbt som de faktiskt ju alltid har funnits, även under sovjettiden, om vi säger så. Så att jag är inte så orolig när det handlar om den turismen, och jag ser också det mer som en möjlighet, som sagt, att vi kanske inte vågar resa så långt och kanske inte har råd att resa så långt i början, men desto mer kommer vi resa mellan våra länder då.
Det som också kan konstateras här vad gäller liksom coronavirusen är att Estland faktiskt testar folk betydligt mer än Finland. Så här har de senaste dagarna utförts ungefär 1000-1100 tester om dagen, som väl är mer eller mindre samma som i Finland. Och ändå finns det då 4-5 gånger mer människor i Finland. Så det här Estland har lyckats hantera den här situationen ganska, ganska bra, åtminstone hittills. Och hör säkert till liksom ledande länderna i Europa i form av vad gäller liksom, kontrollen på den här virusen via testandet och så vidare.
Vi har ju hört här i Finland att alltså, den här exponentiella ökningen av antalet smittade, av de kända antalet smittade åtminstone, att den har verkat minska, det vill säga det ökar lika mycket hela tiden, men inte som en kurva som skjuter upp som en rymdraket. Är det samma läge i Estland hos er också?
Ja, vi följer den kurvan, ja, precis.
Det är samma.
Det här, och här har vi de senaste dagarna har det hittat ungefär 30, mellan 30 och 40 infekterade individer om dagen. Men kom då ihåg att de liksom testar 5 gånger ivrigare än i Finland. Och det är ju så med det här testandet, att tar man till exempel Island som exempel, var de har testat nästan hela befolkningen, så har de också hittat mycket mer infekterade personer, men en stor del av dem är sådana som inte visar någon symptomer. Så det som man, när man talar om infekterade personer i Finland, men också i Estland, så är det då fråga om personer som visar någon slags symptomer. Och det är ju bara liksom, det är bara the tip of the iceberg.
Just det.
Det finns en sak som gör Estland ändå ganska unikt, och det är ösel.
Där absolut.
Det finns en risk, och ön är helt avstängd för omvärlden, men där finns det faktiskt en risk att det ska börja explodera. Eller ja, åtminstone öka. Det här, nu är det så att över hälften av alla nya fall är där. Och det är förstås väldigt tragiskt, för att de har ett sjukhus där och väldigt tungt helt enkelt. Men det som gör Island har ju nu nämnts många gånger i den här internationella debatten, just för att det är lätt att följa med utvecklingen där, och de har testat mycket. Motsvarande situation kommer väl att göra ÖSEL också ganska unikt, kanske i hela Europa. Att man kommer att få ganska snart en väldigt stor del av befolkningen testad och väldigt bra koll på hur viruset har rört sig.
Finns det någon förklaring till att just det på ön ÖSEL är så pass
problem? Ja, det som hände på ÖSEL var ju att man tyvärr bestämde sig att ha en volleybolltävling med ett lag från norra Italien ganska sent. Precis före den här före corona då kom till Estland, och tyvärr så fick de människorna på Saaremaa på ÖSEL smittan antagligen då från det här italienska teamet, och och man liksom kom inte, det tog ganska lång tid innan man fick tag på det här så att säga, att innan de första symptomen kom ut, och då det är ju en liten ö och folk umgås ju väldigt mycket, så att därifrån, så jag tror att det var därifrån som själva den här annorlunda situationen på Ösel då utvecklade sig. Kanske de andra vill säga något mer om det.
Ja, men det Ösel har ju en befolkning på ungefär 30 000, så det är ungefär som Åland. Och det här, den är då helt avstängd nu från resten av Estland. Så det här, man kan föreställa sig hur tragiskt och dramatiskt det är. Det är som om Åland skulle ha lika mycket infekterade som resten av Finland.
Just det. Det är väldigt mycket, och det är alltså ett direkt vad ska man säga, utbyte med norra Italien som ledde till den koncentrationen där, alltså, säger ni?
Ja, det är i alla fall så som jag har uppfattat det hittills. Det är klart att det inte går att spåra 100%, men det var ju där vi fick våra första fall, och sen började ju folk komma hem från vårlovet, men det började för oss faktiskt på Ösel och där. Men jag tror också att de har handskats ganska bra med den här väldigt extrema situationen, måste jag säga.
Men det är kanske också bevis på varför de här stränga åtgärderna länder emellan är viktiga. Att det var alldeles i sista valeten som det här myndigheterna då ändå tillät det här volleyboll-laget från det här, det var väl Milan, och liksom delta i den här tävlingen i USA. Så det här, om det inte skulle ha skett, skulle det de möjligtvis vara helt annorlunda, på USA.
Absolut.
När vi nu ändå rör oss så här, åtminstone tankemässigt här i Estlands geografi här, så är ju den här naturligtvis förbindelsen till Finland, den är helt uppenbar för oss hur den är. Och hur gränserna till Ryssland är ju stängd. Hur är gränsen till Lettland? Är den, vad har ni för förbindelse där just nu?
Den är också stängd.
Jag tror att det rör sig lite grann, är det tillåtet att röra sig där. Valka, alltså, gränsstaden.
Ja, det är undantagsfall. Annars är det väl så att de här gränserna, både till Finland kan man ju också skicka liksom gods, alltså lastbilar och så vidare. Ja. Så vitt jag förstår så kommer det att fortsätta. Och över gränsen till Lettland kan man också är det också möjligt att så att säga transportera gods för det här. Om det stängs, så då är det bara fråga om dagar innan industrin och allt sammansackar ihop. Mm. Så det finns en liksom en skillnad mellan vad som tillåts vad gäller liksom personer som vill gå över gränsen och vad som tillåts vad gäller gods som måste transporteras över gränsen. Mm.
Alltså jag förstår att i hela Europa, alltså varutransporterna fortsätter ju som vanligt. De är undantagna, de här stängda gränserna. De får röra sig fortfarande.
Det är ju väldigt viktigt. Det har vi också bland politiker haft med i debatten, att alltså inom Europas gränser i alla fall så måste vi stå för det att den transporten fortfarande fungerar, för att annars om vi ytterligare på den här hälsovårdskrissituationen får en krissituation med varor, så det är något vi inte vill. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att i alla fall inom Europa vi jobbar för det, för att kunna hålla transporten av gods i alla fall öppen.
Det här är
en sak.
Ja, varsågod Gustav.
Om jag får säga snabbt om Lettland, alltså där tillåts viss arbetskraftspendlande, det vill säga om man verkligen bor på ena sidan gränsen och har jobbet på andra sidan och inte då reser runt mer, att man får åka raka vägen till jobbet.
Just det, men inga så nöjesresor, ingenting sånt där. Nej, jag förstår. Det här I många länder har man ju börjat fundera kring det här beroendet av utlandet. Och jag menar, vissa länder är bättre, andra är sämre. Jag har läst att Finland till livsmedel är självförsörjande till 80%. Andra länder har det mindre. Vi har märkt, vissa länder är väldigt beroende av så här medicinsk utrustning. Vi är alla totalt beroende av Kina och Indien vad gäller del läkemedel. Och så där, hur ser den här... Finns det någon sån här diskussion i Estland om det här, vad Estland kan försöka hålla sig själv med eller kontra hur beroende man är av omvärlden? Naturligtvis är vi alla beroende, men jag menar, finns det en sån här självständighets- och självförsörjande diskussion också hos er?
Jag tror att det som är mer kritiskt är att vi har ju som många andra länder brist på mask, alltså de här skyddsmaskar och också själva testerna och det vi har diskuterat och har försökt få fram också hjälp från då Kina och andra länder. Och jag tror att det är mer den diskussionen. Jag tror att bland allmänheten så finns det såklart en sån positiv hållning till inhemska varor och så, men och att det är bra att köpa estniskt och så att säga stödja estniska företag. Men jag tror, skulle inte säga att jag har sett en sån väldigt stor diskussion om det här egentligen ännu.
Så att
det är ju så att det här, desto mindre ett land är, så desto mer är det då beroende på utrikeshandel. Ett verkligen litet land man kan ju inte vara autarkiskt. Det kan ju inte producera allt som behövs i landet. Det går helt enkelt inte. Den här debatten som Jocko sa, det här har väl rört sig mest kring det här, just maskarna och så vidare. Och det här. Men att det är ju klart att hur ska man säga, desto mer populistisk en politiker är, så desto lättare är det att så att säga beskylla det här utlandet för alla problem. Men att det har vi inte, fast vi har populister här i Estland, så har vi inte egentligen hittills åtminstone sett det på ett liksom starkt sätt.
Intressant.
Sen är ju Estland har ju inte så mycket storindustri, så att det finns inte ens en möjlighet för makthavarna att börja diktera vad företagen ska börja producera eller något sånt som diskussionen väl i USA också kretsar kring. Så att där finns också en sån här att det går inte att styra vad som produceras inom landet på något sätt här.
Nej. En sak jag tänkte också höra med er, det är att Estland har ju varit en föregångare vad gäller digitala frågor. Hur alltså kontakt mellan stat och medborgare har ju kommit igång tidigare än i många andra länder, och man har byggt ut det väldigt starkt. Vad jag har förstått alltså, är det här nu när ni talas ju om att hur Hongkong och Sydkorea så använder också mycket mer den här elektroniska formen av, om man nu ska vara vänligt uttrycka det, för kommunikation, andra skulle kalla det för kontroll. Finns det såna, vad ska jag säga, tankar hos er i Estland att man skulle säga, använda de här telefondata och allt möjligt för att se vad folk har rört sig för, i smittskyddssyfte? Finns det hos er?
Det är väl mer att fråga om liksom hur man ställer sig till individens liksom frihetsfrågor. I Asien var regeringarna brukar vara mycket mer, eller staterna brukar vara mycket mer auktoritära, så går det säkert lättare att använda sig av den informationen som man kan få via de här elektroniska apparaterna. Men att det här i Europa är det ju så att vi måste göra en diskussion om var gränsen går. Hur långt kan staten liksom klippa in i individernas individuella liv och beslut. Och den här krisen är på så tillvida farlig att det kan lätt ske att det görs beslut som till exempel nu i Ungern som går antagligen alldeles för långt i liksom att ge staten rättigheter som man i en liksom liberal demokrati annars inte skulle någonsin bara vilja ge åt en stat.
Jukka Lander.
Ja, jag instämmer helt, och jag tror också vi från oppositionens sida och säkert också vissa i koalitionen står och värnar om det, att vi inte kan ta den vägen, och att vi ändå också parlamentet måste ändå hålla sina procedurer. Och nu också i veckan så kommer vi få en extra budget för den här krisen, så är vi väldigt värna om att ändå följa den vanliga demokratiska proceduren, att inte så att säga göra saker, gå runt parlamentet på något vis. Men det som vi också har haft en lagförändring som då man har kommit upp med är ett sånt infonummer för coronapatienter och deras nära och kära, så att säga, att hur ska folk få fram information om deras nära som är på sjukhuset, att man har velat liksom ge ytterligare, så att säga, man har försökt ta bort lite av den här sekretessen, och det är något som vi har varit lite kritiska till, att man måste ändå, att även där tycker vi att man måste hålla de procedurerna som vi faktiskt har kommit överens om, att man inte går och blir för mjuk på de här sakerna, så att säga, ändå.
Det vill säga det här att i princip får ett sjukhus ju inte svara i telefon och ens svara på frågan om någon är på sjukhuset,
ja,
eller sånt där.
Ja,
har det luckrats upp något, alltså, förstår jag det rätt där?
Regeringen har kommit med en lagförändring, men vi håller fortfarande på att diskutera det här i parlamentet, och vi ser faktiskt egentligen inte något behov för det här, för att när det handlar om coronapatienter så är det vanligen inte en fråga där de inte alls kan själv, så att säga, svara, och att det kan kanske handla om ett enstaka fall, och vi ser inte att vi skulle behöva förändra lagen i den hänsyn då. Att vi håller oss till de procedurerna som vi har.
Det som jag kan säga här är att, alltså, om vi nu säger att Finland har en för tillfälle liberal och bred regeringskoalition, och Estland har då en ganska konservativ eller åtminstone ett parti är väldigt populistiskt, så båda regeringarna fungerar på samma sätt, det vill säga de säger ofta att det här är undantagslagar, det här är en sån period och det får inte fortsätta längre än det behövs. Så det är ett verkligt bra kommunikationsplus från den här regeringens sida.
Just så. Vår tid, den drar iväg här. Får jag kolla en sak mer här innan vi skiljs åt här. Det där att när det inför, ni har kanske också haft det här, att vissa varor går åt väldigt mycket här. Förutom det berömda toalettpappret så har här jag sett att det är tunt med havreflingor. Det verkar finländare tycka vissa är viktigt. Och lösgodis har jag sett bilder på att det är slut. Vad är det? Är det något speciellt som estländare har köpt väldigt mycket på sistone?
Jag tror att i början var det också toapapper. Och idag när jag var faktiskt och handlade för veckan så såg jag också att man hade lagt fram massor med havreflingor. Och tänkte just på att min mamma sa just till mig igår att man ska ha 3 månaders flingor hemma. Men jag har inte hört ännu att man har fått brist på det. Jag tror att våra affärer har varit väldigt duktiga hittills i alla fall med att ta fram varor.
Just så. Då är vi i alla fall bröder och systrar i havregrötsätning här över Finska viken. Tack så mycket Jukka Lander, tack så mycket Joakim Helenius och tack Gustav Antell. Jag har lärt mig jättemycket om läget i Estland i den här sändningen. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Tack själv, Stefan Winiger, och vi hörs igen här i Yle Vega. Hej då.